Mygghelvetet. Jag som läste nyheterna heter Janne Saristo.
Ja, Janne där med finska nyheterna. Tack för det. Och missa nu inte eftermiddagssändningen tillsammans med Teddy Pankowski, Maren Hermes och Alfred Larsson som ju sänder direkt hela programmet efter klockan 3 idag. Då från Västra Frölunda och Radiotorget är ju det torg som står i centrum för den här onsdagens torgturné dagen till ära. Med både sol och lite moln, men framförallt sol och skinn.
Strax P4 Extra.
Svenska polisen har genom underrättelseverksamhet identifierat 700 personer som befinner sig utomlands och begår brott som påverkar läget i Sverige. Omkring 800 000 svenskar handlar från kinesiska e-handelsjättar varje månad. Samtidigt slår Trumps tullar hårt mot bolagens fabriker och arbetarna får betala ett högt pris. Han har just kommit hem från Cannes. Tariq Saleh är dagens gäst.
En man har idag åtalats misstänkt för att ha hanterat uppgifter som berör landets säkerhet utan att ha haft behörighet till det. Enligt åklagaren så handlar det om uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Och mannen åtalas nu för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Idag så inleds Socialdemokraternas kongress i Göteborg och stämningen i partiet är god inför kongressen. Det här säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
Det finns inga stora kända konflikter, det finns bara lite normal dragkamp i samband med den här kongressen. Att det är god stämning har att göra med att opinionssiffrorna är ganska bra, oppositionen leder ganska stort över det blå laget. Det finns ett moln ändå såklart på Socialdemokraternas himmel och det är ju att det finns inget rödgrönt samlat lag. Om det är så att Socialdemokraterna efter valet behöver stöd av både Centerpartiet och Vänsterpartiet, ja då är det högst oklart hur det ska gå till. Centerpartiet är emot rätt många av de förslag som Socialdemokraterna nu har tänkt att klubba på sin kongress. Till exempel betydligt hårdare tag mot friskolorna och det där skapar ju också en oklarhet om vad som egentligen går att genomföra.
Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Regeringen har idag beslutat om den omstridda sammanslagningen av Moderna Museet, Arktis och Statens konstråd. Förslaget att skapa en stor myndighet av de tre verksamheterna har fått kritik från många remissinstanser, medan regeringen menar att det går att spara på vissa kostnader i och med sammanslagningen. Bland annat så har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet. Och det här beslutet fattades vid dagens regeringssammanträde och sammanslagningen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
Stina Blackstenius är tillbaka i träning inför fotbollsdamernas Nations League-avgörande. Istället har en annan Arsenal-svenska blivit sjuk. Amanda Ilestedt står över onsdagens träning efter att ha uppvisat symptom. Och det blev en succéstart för svenska Jennifer Williams i EM i artistisk gymnastik tidigare i veckan då hon tog sig till mixedfinal efter att hon fått högre poäng än både OS-ettan och trean i bom. Men innan finalerna i både fristående och bom på lördag så väntar redan idag mixedfinal.
Ja, men jag är jättetaggad. Det skulle bli jättekul att köra mixed idag faktiskt. Det är också något nytt som kommer vara på OS 2028 så det är faktiskt jättekul att ja, men vi är typ de första som får testa på det här på mästerskap.
Finansmannen Christer Gardell har tidigare satsat miljonbelopp på svensk idrott i bland andra skidtrion Jonas Sundling, Edvin Anger och Emma Ribom, men även in i basketförbundet. Nu har han valt att sponsra beachvolleybollduon David Åhman och Jonathan Hellvig. Och så här säger Jonathan Hellvig om tillskottet i kassan.
Ja, men det är ju superkul verkligen, så vi är ju så tacksamma för det och verkligen kul att han vill fortsätta satsa på idrotten. Han har ju gått in och stöttat skidåkare också liksom, så att han ville hjälpa oss också. Känns ju verkligen kul och det är ju lite av en trygghet liksom, för oss de kommande åren.
Och imorgon går David Åhman och Jonathan Hellvig in i världstouren i Ostrava. Franska mästerskapen i tennis fortsätter under dagen när bland andra fjolårsvinnarna på både herr- och damsidan Iga Świątek och Carlos Alcaraz spelar idag. Och fler nyheter från Radiosporten finns i appen Sveriges Radio Play. I studion Sanna Jensen.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Svenska polisen har genom underrättelseverksamhet identifierat 700 personer som befinner sig utomlands och begår brott som påverkar Sverige. Omkring 800 000 svenskar handlar från kinesiska e-handelsjättar varje månad. Samtidigt slår Trumps tullar hårt mot bolagens fabriker och arbetarna får betala ett högt pris. Hundratals barnvåldtäkter och sexuella övergrepp under 25 års tid. Det åtalas en före detta fransk kirurg för i vad som beskrivs en av de största barnsexskandalerna i Frankrikes historia. Och han har just kommit hem från Cannes och filmfestivalen. Han och hans nya film hedrades med stående ovationer i 8 minuter. Filmregissören Tarik Saleh är här efter 13:30. Jag är glad att du redan har bänkat dig för P4 Extra som pågår i 2 timmar här i P4. Miley Cyrus nu. End of the world.
Pretend it's not the end of the world.
svenska polisen har identifierat 700 kriminella personer som befinner sig utomlands och som begår brott som påverkar läget i Sverige. Nu stärker polisen samarbetet med länder som Irak, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Marocko för att få kriminella svenskar gripna och utlämnade. Stefan Hector, biträdande rikspolischef, du vet mer om det här. Du är också välkommen till P4 Extra.
Tack så mycket.
Vilka är de här personerna som ni nu har kartlagt?
Det är olika roller. Det är allt ifrån ledarfigurer, människor som möjliggör och mäklar brott, men också faktiskt rena utförare som har lämnat Sverige och lämnat Europa, men nu faktiskt begår brottslighet som träffar Sverige.
Och vad pratar vi om för sorts brottslighet? Alltså 700 personer, det är mycket folk.
Ja, det är huvudsakligen narkotikabrottslighet, våld, bedrägerier och penningtvätt. Det är de huvudsakliga områdena, men de är multikriminella.
Går det att beskriva hur stort det här problemet är och kan uppfattas att det sitter aktörer utomlands och anstiftar till brott i Sverige?
Ja, jag tänker att om jag beskriver hur det har utvecklats så för ett antal år sedan så fanns de här ledarfigurerna i Sverige, men svensk polis både kraftsamlade och ändrade metoder och tryckte dem ut i Europa, företrädesvis Spanien. Men det europeiska samarbetet är också väldigt gott. Så vi har varit på dem även i europeiska länder, vilket har lett till en utveckling där man har lämnat Europa och nu befinner sig i tredje länder. Så att i någon bemärkelse så har vi varit framgångsrika att driva bort dem ifrån Sverige å ena sidan. Å andra sidan så genom sin kapacitet att kunna kommunicera, inte sällan krypterat, så kan de begå brott som träffar Sverige. Och det gör det ju mer besvärligt för oss att bekämpa brottsligheten.
Men alltså, varför väljer ni att öka samarbetet med just de länder som jag nämnde där inledningsvis?
Jo, det är för att dit brottslingarna beger sig, dit måste vi också bege oss. För vi räddar liv i Sverige, men vi gör också de polismyndigheterna i de här länderna medvetna om vilka människor de har hos sig. Så det är också att uppmärksamma dem på människor som kan begå brott både i de länder de befinner sig, men där de också kan begå brott mot Sverige.
Får ni ju höra på det vis som ni önskar?
Verkligen, vi har blivit mycket väl mottagna, och det kan man väl säga att polisarbete har stora likheter i världen, det vill säga viljan att bekämpa brott. Så att det finns en uppskattning att vi uppmärksammar dem på de här människorna som begår brott i deras länder och som begår brott i Sverige, och de uttryckligen har ju ingen önskan att ha de här personerna hos sig.
Kommer ni att få fatt på de här 700 personerna, som kanske till och med är fler än så, om ni får jobba vidare?
Ja, det här är, som du sa inledningsvis, det här är inte lätt. Det är avstånd, det är legala skillnader och andra omständigheter som är svåra. Men vi får ju aldrig sluta försöka. Så vi tänker att vi förföljer de här människorna vart de än beger sig. Till världens ände om så krävs, för att försöka få fast dem. Antingen att få dem utlämnade till Sverige eller att få dem i så fall dömda för brott begångna i det land de befinner sig. Det huvudsakliga syftet är att få dem att sluta begå brott både mot Sverige men också i aktuellt land.
Vad blir de största utmaningarna för er då för att få tag i de här? Jag gissar att det kan finnas ett svar på den frågan i det du just sa, men vad är liksom det klurigaste för er?
Ja, men det är två saker som är kluriga. Det ena är ju att det är tredje länder, och ibland så rör det sig om länder där gärningsmännen har dubbla medborgarskap, och då kan det vara svårt att lämna ut dem. Det är en klurighet. En annan klurighet är, och det ska sägas, att ska man begå brott på distans som de här gör, då måste man kunna kommunicera och kommunicera krypterat. Och idag så finns det kommersiella appar av alla dess slag med krypterad kommunikation. Och det är en omständighet som gör det svårare för oss. Men vi arbetar hårt för att kunna ta del av även krypterad information i telefonerna.
Det här problemet med att det sitter folk i andra länder och anstiftar till brott i Sverige, det är ju inte helt nytt precis. Varför har man inte skapat samarbeten tidigare?
Fenomenet som vi brukar kalla crime as a service, och ska jag försöka beskriva det, så är det att lite förenklat att vem som helst kan beställa brott på sociala medieplattformar. Inte sällan våld. Det är relativt nytt. Så det brottsliga fenomenet är nytt. Men polisen måste ju följa problemet och den brottslighetens utveckling. Så att när fenomenet crime as a service har utvecklats, då måste vi följa det. Och vårt sätt att följa det här, det är att etablera samarbeten med de länder där gärningsmännen gömmer sig.
När hoppas ni se resultat av det här arbetet?
Resultat kan sannolikt komma i olika omgångar. Det är arbete, som jag sa innan, det är inte lätt. Det finns hinder, men det är bara det faktum att det är svårt får inte hindra oss. En del aktiviteter ser vi redan nu, men har svårt att kommunicera runt av rent operativa skäl. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram utvecklingen att från den 1 januari till den 19 maj 25 så är 96 personer gripna på internationella efterlysningar mot 64 året innan. Och ska man bryta ner det utanför EU så har vi 29 gripna mot 7 året innan. Så att vi ser en del resultat redan nu. Men vi ser det här som ett långsiktigt arbete där vi både stärker relationer med polismyndigheterna i olika länder, men där vi också arbetar operativt tillsammans. Så att det här är någonting vi ser både nu men framförallt i framtiden.
Biträdande rikspolischef Stefan Hector, stort tack för att du gästade P4 Extra den här eftermiddagen.
Tack så mycket.
Här lyssnar vi nu på Kent med FF.
nage en eau trouble. Emmène-moi aussi loin que possible. Les paysages défilent et la brume se dissipe. Grâce à toi, à nouveau, je respire.
Omkring 800 000 svenskar handlar från de kinesiska e-handelsjättarna Shein och Temu varje månad. Samtidigt slår Trumps tullar hårt mot de kinesiska bolagens fabriker och arbetarna får betala ett högt pris. Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand har besökt flera fabriker och du gör mig sällskap nu, Moa. Vilka intryck möts du av när du kommer till fabrikerna?
Ja, men det här är fabriker som är inhysta i flervåningshus, så att det är, om du tänker dig, ett våningsplan där det sitter fullt med människor vid symaskiner, eller som det var i det här fallet då, flera fabriker som faktiskt var ganska tomma, men väldigt mycket symaskiner, väldigt mycket tyg överallt, rullar och sen högar med kläder, halvfärdiga, färdiga kläder. Och i många av de här fabrikerna då så var det också många Shein-förpackningar som låg som berg på golven. I vissa fall så såg jag faktiskt arbetare som låg och sov på de här Shein-förpackningarna. Och sen så är det ju en, vad ska man säga, textildamm i luften. Det är ganska trånga utrymmen. En ganska tuff arbetsmiljö, särskilt om man tillbringar så här långa arbetsdagar där som de här arbetarna faktiskt gör.
Hur ser liksom arbetsdagarna ut för arbetarna?
Ja, de som jag pratar med, de berättar om att det är normal arbetsdag ungefär 10 timmar, 12 timmar, något sånt. Men ibland kan det bli ännu längre om det är mycket att göra. Och normalt så ska man ha en dag ledigt per månad, sa de här arbetarna som jag pratar med. Men om man har jobb så kommer man jobba även den dagen. För det är ju så att de här arbetarna, de flesta av dem, de som syr i alla fall, de får betalt per plagg som de syr. Så att ju mer de arbetar, desto mer får de betalt. Och de måste sy ganska många timmar för att komma upp i något som de upplever som en lön som går att leva på.
När det gäller arbetsvillkoren så är det ju lite svårt att ta in faktiskt. Jag har hört talas om också barn som nattas på själva arbetsplatsen och mammor framförallt, men kanske också pappor som jobbar 75 timmars veckor.
Mm. Ja, men precis. Det blir ju 75 timmars veckor om man gör matematiken. Eller ännu mer för den delen. Så att det är klart att det kan finnas personer som behöver ta med sig sina barn. Jag såg inga barn i de fabrikerna som jag var i alla fall, så vitt jag kunde se. Men det är ju också så att Shein har ju fått mycket kritik för sina fabriker som de ju inte äger, utan det här är ju fristående fabriker som de köper från. Men, och det som har hänt är att Kina har blivit tvunget att på något sätt försöka se över det här. Så till exempel så hittade man ju barn som arbetade i fabrikerna i Kina, om det var i höstas tror jag. Och det tog man tag i. Så att någonstans så kanske det har blivit en viss förbättring. Men även om vi inte så att säga ser bebisar i fabriken som ligger och sover, så har vi ju ändå den här situationen med de väldigt långa arbetsdagarna och liksom ett liv som inte har utrymme för någonting annat än hårt arbete egentligen.
På vilket sätt drabbas de som jobbar i de här fabrikerna av själva handelskriget mellan Kina och USA?
Ja, det var lite det som jag ville åka dit för att undersöka, för att det har ju funnits ett undantag tidigare i USA som har sagt att små paket som skickas in i USA, de är undantagna från importtullar. Och Shein och Temu, som du också pratade om, de är ju unika på så vis att de skickar liksom sina leveranser direkt från Kina direkt till kund i USA. Det gör inte H&M och andra liksom näthandelsföretag. Och det har gjort att man har kunnat gå runt tullarna ända fram tills nu i våras när Donald Trump ändrade det här. Och det som hände då, det var att beställningarna från USA minskade väldigt mycket. Och precis det här vittnar arbetarna och fabriksägarna som jag träffar i Kinbyn om. Att när den här förändringen skedde i USA så finns det inte lika stor efterfrågan på Shins varor från konsumenterna. För att den som handlar på Shein gör det ju väldigt mycket för att det är så otroligt billigt. Och när det läggs på bara 30% tull eller 50% som det skulle kunna bli eller som det var under en period 120%, ja, då blir det ju väldigt mycket dyrare om det är konsumenten som också ska betala för det här.
Och de här fabrikerna som du besökte, de finns på en plats som kallas Kinbyn. Varför har den fått det här smeknamnet?
Det är ju för att det är väldigt många av fabrikerna i det här området. Det är ett industriområde, eller flera industriområden kan man säga. Men väldigt många av de fabrikerna där som tillverkar för Shein. Det sägs att det är någonstans runt 5000 fabriker där. Och många av dem då levererar till Shein eller är underleverantörer till Sheins fabriker. Så det är därför som det här området har fått det här namnet. För att Shein har ju vuxit otroligt mycket på väldigt kort tid, så de behöver ju otroligt mycket fabriker. Sheins omsättning har ökat med någonting 3000% från 2018 tror jag det är fram tills nu.
Vi pratade ju om arbetsförhållandena för personerna som jobbar i de här fabrikerna. Jag tänker att det är väl kanske egentligen inte något man vill skryta med. Hur kom det sig att du blev insläppt?
Ja, jag vet inte om jag skulle säga insläppt. De här fabrikerna, jag tog mig upp i de olika trappuppgångarna och tog mig in i fabrikerna. Och i många fall så kom det någon chef eller mellanchef som inte ville att jag skulle vara där. Men i en del fall så fick jag stanna kvar, eller det var ingen som såg mig, utan jag kunde stanna där och prata med arbetarna. Så att jag skulle inte kalla det att jag blev insläppt, utan snarare att jag gick in.
Okej. Okay. Och arbetarna som du pratar med, då, hur ser de på sin framtid?
Ja, de oroar sig väldigt mycket nu, för att de behöver ju de här jobben. Och det är det som är så otroligt komplext alltid i den här frågan. Liksom, ska man inte köpa de här kläderna då? Men då får ju de inga jobb. Men det är ju så verkligheten ser ut. Och de oroar sig att tullarna på något sätt ska skapa en situation där de inte har jobb längre. Och då kan de inte försörja sig.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Tack för den här rapporten i P4 Extra.
Tack.
Och jag ska också säga att Moas reportage, så påverkas kinesiska lågprisjättens arbetare av handelskriget, den finns att lyssna på Sveriges Radio Play. Du hittar det i appen alltså. Nu lyssnar vi på Best of My Love, The Emotions.
Just
Han har just kommit hem från Cannes och filmfestivalen där. Han och hans nya film hedrades med stående ovationer i 8 minuter. Filmregissören Tarik Saleh är här efter de lokala nyheterna som nu serveras över hela landet, alla lokalstationer.
Mm. Och de får du från P4 Göteborg när klockan har blivit 1:30.
Järntorget i Göteborg har blivit tryggare de senaste åren med allt färre rån, våldsdåd och öppen droghandel. Göteborgs stad förklarar utvecklingen med ett ökat samarbete med fastighetsägare i området. Men droger, skadegörelse, klotter och nedskräpning upplevs fortfarande som stora problem enligt kommunens trygghetsundersökning. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Bubblet har poppats och den första
kampanjfrukosten
har dragit igång i Göteborg.
Gymnasietider, nu kommer det.
Det känns, alltså, och det känns overkligt bra. Och ja. Det känns jättesurrealistiskt. Det känns inte som det hände liksom.
Nej. Först ut var studenterna på Hulebäcks gymnasiet i Mölnlycke.
Jag är supertaggade!
Redan innan klockan 7 hade estetklassen ES22C samlats hos Freja för frukost i Torslanda.
Så det har varit massa att fixa och så, samtidigt som vi ska fixa till mottagningen när alla kompisar och familj och så kommer. Men det har varit väldigt roligt och det har ju blivit väldigt fint nu.
Men för klasskompisarna Alice och Freja är det mer än bara glädje.
Så sorgligt. Alltså
jag håller med dig.
Ja, men det är så sorgligt liksom. De har kommit varandra så nära. Speciellt.
Men Alice, Freja och Elmer kommer sakna mer än bara varann.
Tidiga lektioner, matsalen, alltihop, bussturerna.
Och lärarna också. Ja. Ja.
Alva Olsson och Ida Clifford-Weist, P4 Göteborg.
Göteborgs artisten Miriam Bryant framkallade tårkalas hos rocklegendarerna i Queen. På Polarprisgalan under tisdagskvällen. På scen på Grand Hotel gjorde Miriam Bryant sin egen tolkning av Queens stora dänga The Show Must Go On inför Musiksverige, kungafamiljen och framförallt rocklegendarerna själva, Brian May och Roger Taylor. Efteråt så kuppade en tårögd Brian May till Dede Paulas intervju med Miriam Bryant under TV4s sändning för att tacka den svenska artisten.
She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Fortsätter P4 Extra med Titti Schult.
Från franska rivieran och Cannes, festivalen där, stjärnglans och in i denna något enklare miljö. Välkommen hit, Tarik Saleh.
Tack så mycket. Det känns otroligt skönt. Det känns nästan som att komma hem.
Vad roligt att du känner så.
Ja.
Ja, jag har ju mina draperier och min vykortsväg och
här, den där jordgloben och ugglan. Det är min yngsta dotters favoritdjur, uggla.
Ja, vad härligt. Mm. Ja, det är lyssnare som har skickat.
Oh.
Som har gjort olika typer av handarbete. Så låter jag det stå här så att alla får njuta av det. Mm. Ja, men vad roligt att du känner så. Men alltså, du har ju kommit hem. Det är ganska, när landade du från filmfestivalen?
Lördag natt.
Mm. Mm. Är du liksom, är du rebootad och har du gjort en omstart här hemma?
Både och, alltså det är svårt att det tar ungefär en vecka att landa. Så det låter som att jag gör det här liksom på veckobasis. Nej, jag är med i huvudtävlan i Cannes varje vecka, så det brukar ta en vecka efter. Och, nej, men och sen är ju så man kommer hem och för mig när man har småbarn så det är ju som att flyga rakt in i en vardag liksom. Så att jag har ju utvecklingssamtal direkt efter det här till exempel.
För dig eller något av barnen?
Ja, det återstår att se. Det kan ju vara både och.
faktiskt. Men du, jag hörde att filmfestivalen gav dig hälsborre.
Mm. Det är ju liksom smoking, eftersom att jag inte går omkring hemma i Stockholm i smoking och smokingskor, så det händer så sällan att jag fick hälsborre. Och det var faktiskt 6-7 år sedan som jag hade hälsborre förra gången. Mm. Och då gick jag ut på nätet för att kolla hur man skulle bota det.
Ja.
Och så kom jag in på typ Wikipedia och då stod det så här. Det finns två anledningar till att du kan få hälsporre. Ena är att du är elitidrottare och det andra är att du är kraftigt överviktig. Och jag kände så här, jag är inte elitidrottare.
Men min okulära bedömning här ifrån andra sidan bordet är att du är inte kraftigt överviktig precis.
Jag ska in och försöka redigera den där och säga, eller att du gått i ett par smokingskor och du är inte van vid det.
Då tredje kan du också punkten. Utmärkt. Jag tycker att ta dig an det. Tariq Saleh, du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer, men först Sara Ludvigsson. Hate You So Much. Filmregissören, filmskaparen, vad väljer du helst för titel själv?
Wow, filmskapare är stort och häftigt.
Är inte det fint?
Ja, nej, men filmregissör går bra.
Men jag kanske blandar lite då. Du var ju i Cannes, den tredje delen i din Cairo-trilogi. Tidigare har du gjort Boy from Heaven och The Nile Hilton Incident. Den här filmen heter Eagles of the Republic. Du har skrivit, du har regisserat, du var nominerad i en guldpalm. Alltså det är ju så stort.
Jag vet, det är ju svindlande. Om vi säger så här, i söndags då kände jag mig som Kai som kom tillbaka från Eurovision. Du vet, hela svenska folket. Och jag tänkte på Kai faktiskt, för skillnaden för mig är ju att jag kommer hem och folk skriker grattis på gatorna fortfarande. Och det är så fint. Jag måste verkligen ta den här chansen och säga det. Att det finns ju en myt om Sverige och svenskarna att vi har så mycket jantelag och att vi inte tycker om när det går bra för andra. Och så här. Jag måste säga att jag är inte med om det alls. Det är precis tvärtom. Folk hela tiden de ropar på gatorna så här, grattis, vad kul, vi hoppas du vinner. Alltså du vet så här. Men det måste vara så jobbigt. Jag tänkte som för Kai, du vet, de kommer hem. Då är det ju inte så att de slutar att spela Bada Bastu.
Nej.
Det är typ som min hälsporre gånger 2000. Varje steg är liksom en påminnelse om att du inte vann. Men nej, jag känner mig inte som någon förlorare så. Utan det känns ju helt otroligt. Det var faktiskt helt otroligt. Det var overkligt.
Mm.
Alltså, jag kommer aldrig vänja mig vid hur det kändes att visa filmen där. Det är en fantastisk upplevelse.
Den togs ju emot väldigt fint och det vill jag verkligen återkomma till. Men jag måste bara fråga, hur är det att leva i den här lyxen och flärden som filmfestivalen är? För det måste ju också vara komma från vardagen och skolbarn och vad det nu kan vara. Och sen så bara plopp, släppas ner i den här otroligt lyxiga miljön.
Det är väldigt ovant och konstigt. Och jag måste säga att jag känner mig ganska obekväm, vilket är lite tragiskt. Jag skulle vilja kunna säga så här, nej men det kändes helt naturligt och självklart liksom med att bo på det här Majestic som det här hotellet heter, som är ett av världens finaste hotell och sådär, att allting bara är sådär top of the top liksom. Men grejen är att man känner ju sig alltid som att man har liksom lurat sig in på de här ställena. Och det ja. Man väntar hela tiden på att någon ska komma liksom knacka på axeln och säga så här, du killen, stick härifrån.
Ditt rum är på hotellet.
Ja, precis.
Du har tagit
ja, eller så här, kan du städa mitt rum? Att de liksom misstar att man är där av ja, någon annan anledning.
Du måste, förlåt, jag är bara så nyfiken. Jag hörde talas om att de kom in varje kväll och la en kall kudde på golvet.
Ja, det här är helt sjukt. Det här visste inte jag om väldigt rika människor. Alltså, på det här hotellet så förbereder de dig så, här, så att när du kommer in precis innan du ska gå och lägga dig, då har de dragit ner alla gardiner, de har lagt fram allt som du behöver för kvällen, fyllt ett glas med vatten vid sängen och sen ligger det en kyld väldigt platt kudde med två tofflor bredvid. Och först fattade inte jag, men när du vaknar på morgonen och kliver ut, de första stegen du tar, då kliver du ner på nerkyld så här liten mjuk kudde. Och det är jätteskönt.
Kan det vara för att de visste att du hade fått hälsporre?
Alltså kanske är därför jag har fått hälsporre. Ja.
Det, alltså,
så det finns en baksida. Men nej, det är liksom... Jag kommer inte börja med det hemma, för det känns så här överkurs.
Men det är ändå en sån här inom rimlighetens gräns som man ska kunna göra. Bara ha en kudde hemma som man trampar lite på. Ja, precis. Det här har jag snappat upp i mitt andra liv. Liksom,
det är så mycket såna där konstiga små detaljer i den där lyxtillvaron där man inser så här, aha, är det så här de har det?
Åh, herregud. Ja, nu blev det inte en gyllene palm, men jag tänker bara att ens vara liksom aktuell för en är faktiskt enormt stort. Och det är som för Kaj att komma fyra i Eurovision när man är en humorgrupp som sjunger på svenska eller vörådialekt, då vinner man faktiskt.
Ja, det måste jag också säga. Och man vinner när ens barn har sjungit Bada Bastu liksom oavbrutet nu i en månad, då har de vunnit.
Men är de imponerade på något sätt över att du var nominerad och hade möjlighet att få med en guldpalm hem?
Vet du vad min 9-åriga dotter sa dagen innan jag åkte till Cannes? Hon sa så här: pappa, om jag blir kidnappad, kommer du åka till Cannes ändå? Och då tänkte jag så här: nej, men det är klart älskling, jag inte skulle åka, men bara frågan kände jag var ett totalt underbetyg av hur jag har betett mig inför Cannes.
Undrar om pappa älskar mig, jag testar lite. Men du tar plats i Cannes och som du tar plats, för du och filmen får 8 minuters stående ovationer. De älskar ju att hylla film och filmskapare. Men alltså, hur är det att stå där? Ungefär när börjar det kännas som att nej, men nu ska jag nog sätta mig ner?
Nej, men det kändes redan efter 3-4 minuter så försökte jag säga någonting.
Ja.
Men då var det någon som gestikulerade och bara nej, låt dem applådera.
Mm.
Det är någon som tajmar typ. Så att avbryt dem inte i hyllandet. Men nej, men ja, det är otroligt. Det är en otrolig känsla och det är svårt att beskriva, för det är ju liksom, biosalongen rymmer ju, jag tror att det är 2500 människor inne i salongen som står upp och applåderar. Och du står i mitten liksom. Och det är otroligt rörande. Det var väldigt rörande att se alla mina medarbetare som har kämpat och kämpat med den här filmen, och jag såg hur de blev alldeles rosiga på kinderna av stolthet, och det var så himla fint att se, och jag blev ju själv väldigt rörd. Jag började ju gråta, jag är en blödig person.
Underbart.
Så det var ju så här. Ja.
Det är väl fint att få känna saker. Men alltså, det här är kanske en fånig fråga. Vi ska gå på musik snart, så ska jag göra ett omtag. Men hinner man börja tänka på något annat efter en stund? När man har stått 6 minuter, börjar man tänka då, nu ska vi se här, vad har jag för med mig nu? Har jag ett par strumpor här kvar som jag kan använda under resten av festivalen?
Nej, det är en sån anspänning. De sista 10 minuterna av filmen så sitter du och tänker, kommer det vara en awkward tystnad? Och jag måste säga att det här med att de tajmar applåder och sådär, det är ju lite, det har ju hånats och förlöjligats och sådär. Men det som var den viktigaste reaktionen var att det var som att så fort det blev svart så bara exploderade det i applåder. Och det gick rakt in i hjärtat. För det var som att liksom, det var som att filmen hade på något sätt träffat rakt in. Och det kändes fantastiskt. Jag måste säga det. Vi har jobbat så extremt hårt. Så det är ju liksom en enorm belöning faktiskt. Det är det.
Så glad för din skull. Tarik Salle sitter kvar. Vi ska prata mer efter Rihanna och Mickey Echo. Stay. Det är filmskaparen Tarik Salle som är här. Filmen heter alltså Eagles of the Republic. Jag stavade fel själv här, så jag stakar på min egen text. Hur som helst, Eagles of the Republic. Alltså vi i Sverige får ju vänta på en premiär i november om jag har förstått det hela rätt.
Ja, det är helt sjukt.
Det är orättvist. Ja, det är så orättvist. Mycket kan jag säga. Men du, ge mig hisspitchen, inte bara mig utan också hjälp. Den dryga miljon som lyssnar just nu.
Ja, ja, men den handlar om Egyptens största skådespelare som är på toppen av sin karriär. Och han känner sig onåbar. Han känner att han har liksom makten att göra som han vill. Men en dag så får han ett erbjudande från armén att spela den sittande presidenten och spela honom hans väg till makten. En propagandafilm. Och han hatar presidenten, han föraktar honom. Så han säger nej. Men inser ganska snabbt att det är inte en roll du kan tacka nej till. Och sedan så... Ja, så börjar det kan man säga. Mm. Och sen går det snabbt ut för.
Det känns otroligt kittlande. En bra hisspitch, jag hade velat höra mer. Den här filmen utspelar sig då i Egypten. Och den filmbranschen brukar ju kallas för arabvärldens Hollywood. Mm. Var kommer det smeknamnet ifrån?
Jo, men för att det är ju 1 miljard människor i världen som pratar arabiska. Och all film, all musik... Allt tv görs i Kairo. Alltså det görs lite här och där andra ställen. Men ytterst så är det där som 90% av det som vinner popularitet görs i Kairo. Så om du är någon som har skådespelardrömmar eller drömmer om att bli artist, då måste du ta dig till Kairo och lyckas där. Och Kairo är en brutal stad. Alltså det är en gigantisk stad. Så på många sätt så... är det också så att de har byggt upp det i en gammal filmindustri, så de har byggt upp det med ett studiosystem med contract stars och du vet, de här stjärnorna är enorma. Och man måste också tänka på den dimensionen att framförallt i Egypten så är väldigt stor del av befolkningen är analfabeter. Och det gör att liksom film och tv får en helt annan betydelse. Det är ju liksom ett sätt att informera sig eller att liksom, därför blir film så viktigt. Och det är det enda som jag är knäckt över att jag inte har med i filmen faktiskt. Det är en scen där det är vanliga människor som tittar på bio. För att jag kan ju inte åka till Kairo idag eller till Egypten, men för de som kan det så kan jag bara rekommendera att gå på bio i Egypten. För folk, de pratar ju med bioduken. De kommenterar, no! Nej, mördaren är bakom dig!
Längst bak kommer du sitta några svenskar. Shh, var tyst, pressla inte!
Nej, det där kan du bara glömma. Alltså du vet, folk är också så här, de sitter ju och pratar i telefon med sin mamma under telefon, liksom. Återger vad det är som händer framme på duken. Nej, men det är otroligt kul att se det där. Jag har en rolig historia faktiskt, när jag pluggade i Alexandria på konsthögskolan, så gick jag på bio varje vecka och så såg jag den här Far and Away med Nicole Kidman och Tom Cruise. Och då är det i slutscenen så håller Tom Cruise på att dö och Nicole Kidman sitter över och gråter. Och så börjar liksom kameran lämna honom, hans själ lämnar honom som han håller på att dö. Mm. Och sen plötsligt stannar kameran till och börjar röra sig neråt igen. Och då är det någon i publiken som bara skriker Allahu Akbar! Gud är stor! Och jag kommer ihåg att jag tänkte, wow! Här är någon som verkligen lever sig in och tänker att Gud har interagerat med den här ganska värdelösa filmen.
Du nämnde i förbifarten att du inte kan åka till Egypten. Mm. Berätta varför.
Nej, men jag blev utkastad när vi skulle göra The Nile Hilton incident bara en vecka innan vi skulle börja spela in. Och sen har ju inte min relation med regimen blivit bättre av de här filmerna. Och det är faktiskt inget mål som jag haft, utan jag har bara en liten så här grej att jag vägrar att censurera mig på något sätt. Och det gäller inte bara Egypten, det gäller Sverige. Eller det gäller, jag tycker att det är viktigt att säga som det är. Mm. Vissa ledare har väldigt svårt att acceptera det. De tycker att det är... Ja, de blir väldigt arga när man säger som det, helt enkelt. Och det kan jag inte ta hänsyn till. Däremot så är det en djup tragedi, för jag älskar Egypten och jag saknar Egypten väldigt mycket.
Men... precis fråga det. Din pappa är från Egypten, ja. Din mamma är från Sverige. Men vad har Egypten betytt och varit för dig under... jag tänker hela ditt liv fram tills de här filmerna.
Men det har betytt jättemycket, för jag tror att många som växer upp med invandrarföräldrar, de får liksom höra historier om hemlandet. Och de där historierna, de blir nästan som sagor. ofta är de ju ganska så här glorifierande och det är så fantastiskt och allt är bra där. Och självklart, när man sen kommer upp i tonåren så ställer man just frågan, men varför är vi här då om allt är så fantastiskt där? Och sen så, när man väl första gången besöker hemlandet, i mitt fall var jag 10, så fick jag ju en chock. Det stämde ju inte överens med det som jag hade fått höra. Och sen tror jag att jag har ägnat väldigt stora delar av mitt filmskapande till att försöka få ihop bilden jag fick när jag var liten, de här inre bilderna av Egypten med det verkliga Egypten. Och Egypten är ett otroligt land. Jag menar, det är liksom ett fantastiskt land. Jag säger det helt objektivt, det är inte bara för att jag är halvegyptiare. Men Sverige är också ett fantastiskt land, och det är det som är att när man vet, när man kan ett land, när man känner ett land i dess liksom själ, då är det liksom, om man verkligen älskar ett land, då är man också beredd att prata om det som inte är bra och det som inte fungerar.
Nu är de här tre filmerna klara. Vad ska du göra nu? Har du nya drömmar, visioner?
Ja, och du bara... Stockholms-trilogin. Nej, det vore
spännande i din tappning. Stäng inte den dörren direkt här nu.
Ja, precis. Direkt så... Ja, precis. Får jag inte komma tillbaka till Sverige? Bli statslös, liksom.
Jag kan gömma dig i min gäststuga. Jag gömmer dig där.
Ja. Ja. Nej, men jag tror jag kommer fortsätta, tror jag, att berätta historier. Jag har egentligen inte så där, men jag tror att jag kommer fortsätta att berätta historier i Egypten, men det kommer inte att ha samma tematik, för man kan säga att Kairo-trilogin handlar ju om egentligen så är det alltid, handlar alltid om en man som böjs tills han går sönder. Så skulle man kunna sammanfatta alla tre filmer egentligen. Nu har jag, de manus jag skriver på nu, de handlar liksom om personer som försöker att förändra världen. Och det är lite en annan sak. Väldigt spännande. Det är inte säkert att det går bra för den sakens skull. Men för jag är ju själv, det är ju det som folk blir lite förvånade över. Jag är extremt optimistisk själv. Jag tror verkligen på framtiden och jag tror att världen kommer att bli bättre. Jag är helt övertygad om det faktiskt. Och det ser man ju inte när man ser mina filmer, tyvärr. Jag vet inte om det är mitt undermedvetna som jobbar.
Men det är ändå, jag är glad att du sätter ord på det här, så alla vet nu att du tror på framtiden.
Det gör jag verkligen.
Nu vill jag önska stort lycka till dig och berört barn på utvecklingssamtalet.
Ja, tack.
Håller alla tummar, framförallt för dig, skulle jag vilja säga. Jag tror att det går bra för själva barnet. Mm. Vi håller tummarna för dig. Tarik Salles, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Tack. Här är Thomas Stenström, Caprifol.
På land väntar på rösten, försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade vart ska du, sa han någon annanstans. Solen glittrar över våran lilla stad. Man kunde glömma allt blund, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, jag älskade dess ljud. Den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över när kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. De värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv, gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar när kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du var mig, snälla be mig, skulle ge allt jag har på en sekund.
P4 Extra fortsätter efter Ekonyheterna som kommer nu klockan 2, och det är Julia Brynolfsson som ger oss dem. Efter det ska det handla om vad som beskrivs som den största barnsexbrottsskandalen i Frankrike.
Sex personer dog när en migrantbåt kapsejsade utanför Kanarieöarna idag, det uppger den spanska räddningstjänsten. Det är 4 kvinnor och 2 flickor, 5 och 16 år, rapporterar AFP. Och ombord fanns minst 150 människor enligt spansk media, och räddningstjänsten har med helikopter arbetat med att hjälpa dem in till en hamn på ön El Hierro. I Gaza har minst en person dödats och över 40 skadats när Israel öppnade eld vid ett matutdelningscenter i södra Gaza igår. Det här uppger det Hamas-styrda hälsoministeriet.
Videor från Rafah i södra Gaza visar hur tusentals människor springer i panik på sanddyner i ett kallt område. Människorna vittnar om att den israeliska armén öppnade eld i samband med att människor tagit sig till området för att ta del av nödhjälp som delades ut av en amerikansk nyetablerad hjälporganisation som är en del av en ny israelisk biståndsplan för Gaza. Enligt Israel sköt armén varningsskott för att skydda det amerikanska teamet. Ekot pratade med småbarnsmamman Balkis en stund efter beskjutningen. Hon vittnar om att hon såg skadade ligga ner på marken efter att israeliska trupper öppnade eld. Jag vet inte hur jag tog mig därifrån. Jag kan knappt stå på benen av rädslan jag upplevde, säger flerbarnsmamman Balkis. Balkis och tusentals andra palestinier gick i ungefär 2 timmar över guppiga vägar och sanddyner för att komma fram till det amerikanska matutdelningscentret. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Sverige nu. Naturvårdsverket kommer inte att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att låta Heidelberg Materials fortsätta bryta kalk i 30 år till i Slite på Gotland. Tidigare har parterna haft olika uppfattningar om kompensation för höga naturvärden som förloras. Men nu har bolaget enligt Naturvårdsverket i hög utsträckning anpassat sina skyddsåtgärder, och det kommer innebära högre skydd för